Podplay.
Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring, och kring lägerelden hörde de deras podd. Off Limits, välkommen till våran podd. Hans Wiklund, är du taggad?
Jajamän, förutom den där lilla litterära utsvävningen.
Vad är det du har runt strumpan? Är det en elektronisk fotboj eller är det bara en gammal sån här lesbisk guldlänk i rent kattguld köpt på Rusta för 29,90?
Jag är bara glad att se dig, Jonas.
Är det så?
Ja, det är himla trevligt och du är en himla fin kille och dessutom välklädd. Du har ju någon form av landslagsoverall från Adidas på dig.
Just det.
Vilket landslag är det du har representerat?
Nej, för mig... du, jag har varit... vi spelade vattenpool en gång på Kreta mot... några
utlänningar.
Ja, engelska gentlemän.
Ja.
Svenska resebyrån Fritidsresor som sen bytte namn till TUI och är väl konkursmässig idag. Samlade ihop svenska gäster på hotellet och spelade då mot engelska gäster på hotellet.
Trorligt.
Och det bars inte bättre än att jag tror jag slutar med mina händer i poolen i käften på en person från Sheffield som sen blev min vän faktiskt.
Ja, och hans tänder? Han hade inga, va?
Inga från början.
Nej, de brukar inte ha det, de där.
Hotdogspaket i nacken. Nej, vi fick dyngstyk av engelsmännen på
det
den
var
där.
Ni, det var ni väl värda.
Men det var ju svenska landslaget. Får man inte sitta med...
Jo,
med...
men gör det då. Okay. Vad ska vi prata om idag för kul?
Vi ska prata om nationalismens framväxt i Europa nu när varenda nation krampaktigt försöker med långa krökta fingrar roffa åt sig coronavaccin.
Vänta nu, är det Kim Bergstrand, Djurgårdstränaren, du ska prata om?
Det ska vi också ta upp. Herregud. Alltså, alla har väl gjort bort sig framför en mikrofon någon gång. Jag gör det 3 timmar varje morgon i gammelmediet radio. Frid över dess minne, men Kim Bergstrand, tränaren för Djurgården fotboll, där blev det en... Det var nästan så att Ulf Adelsson fick liksom rusa ner från våning 7 på Nybrogatan och berätta: det här är inte mitt Djurgården!
Nej, det var det kanske inte, men det var med att han pratade om sina läsvanor och de visade sig vara ganska tveksamma, men det är ju våra läsvanor också, Jonas.
Ja, exakt.
FIBA-aktuellt och de där, de blir man ju inte särskilt bildad av.
Det här är podden Off Limits, vi ska dessutom hinna avhandla Lars Lerin, folkkär, skilsmässor, våra egna tillkortakommanden och, vad hade vi mer, Hans? Jo, skjutningarna i Sverige som har både gått upp och ner.
Ja,
upp
precis.
Och ner.
Ja, det är en kort passus kring det. Vi har fått statistik för 2020. Det verkar vara ett all time high på gång. Och sen så har vi ju, ska vi prata lite grann...
Sverige leder skytteligan.
Ja, det gör vi. Mm. Och så ska vi prata lite grann om HBTQI+. Förbundet framför alla andra, RFSL.
Just det.
Som är högaktuella i och med att en person sitter häktad för våldtäkt som hade ett förtroendeuppdrag. Mm. Måste bara bena ut det där lite grann. Se vad är det som händer där på vårt gamla fina gayförbund?
Ja, och du som har ett exemplar av gamla magasinet Spartacus i byrålådan, stäng av den här podden för att vi går till ett eller...
Ja, nej, det är flera av adresserna och telefonnummer till småpojkar som är inaktuella där, så att om ni behöver få så, men gå ner till huvudkontoret, det ligger på Sveavägen i Stockholm, så kanske kan be om en någon form av uppdatering.
Exakt.
Oj. There's a Palestinian woman sent to defend the government raid. Nowhere all out, never to return. Not worth beating them. Let the bastards burn.
Let the bastards burn. Det här är podden Off Limits. Varmt välkommen. Nu, häng med lite här.
Ja, kom igen då.
I mysbrallor, Hans Wiklund. I svenska landslagströjan, Jonas Nilsson. I någon slags kulturkläder, Ingmar Bergmans släkting, Oliver Bergman. Mer om det också alldeles strax. Det här är Off Limits. Nu kör vi framåt mot Berlin.
Jag håller på att gå full GV Persson här, Jonas.
Ja, verkligen. Åtminstone full. Ja, GV Persson som har hamnat i någon slags kvällstidningshärva. Det är ju värre att hamna i en sån än att hamna i en off-limits-härva. Hur började allting? Han satt isolerad sedan ett år tillbaka, den gode GV Persson. Ja. Folkkär, glad och lite blank i hyn. Och så sa han: jag vill ha ett coronavaccin. Snälla, ge mig coronavaccin, annars dör jag.
Ja, det första var väl att han då... vi gjorde ju sista brottsjournalen där i mars. Och då hade ju pandemin satt igång och Leif fick isolera sig själv.
När är det du får sparken ifrån brottsjournalen?
Det var ungefär samtidigt.
Samtidigt som Mix, då var det glada dagar hemma hos Wiklunds.
Ja, så att nej, så var det med det. Och sen så var han ju förbittrad över att han aldrig fick någon vaccin. Och så började han, gnällde han ju ut i en kvällstidning och sa att han borde minst få vaccin, för han har så tråkigt.
Men det är bara kungen och Silvia på Stenhammars slott som fick vaccin före alla andra. Ja. Det ska vara i landet rättvisa, där till och med Göran Persson fick stå och vänta på sina sketna shoppingbagar vid något bagageband för att ha åkt charter. Mm. Så ska, det är ju allas lika värde som gäller, va?
Ja, man kan ju tycka det, men då var det ju två läkare som hörde av sig till GV och sa att herregud, det här kan vi fixa lite under disk.
Och, diskbrock.
Ja, men och så vidare. Och sen så skröt ju Leif om det där i TV4s nyhetsmorgonsoffan där och sa att det fixar jag, det kommer att kosta, men jag är så rik så det är inga problem för mig och så vidare. Och då landar inte det där så bra hos smittskyddsmyndigheten och hos vaccinsamordnarna, utan de tyckte ju, vad tusan har du fått, det där kan ju inte stämma, vaccin kan inte dyka upp på det där sättet, och dessutom ska det vara gratis, det går inte att betala för det, det är något skumt på gång.
Just det, när svenska myndigheter förstår att oj, här är någonting som alla vill ha, men då får man inte sälja det vid sidan om, utan alla ska få i sin tur i rätt kö. Ja. Finns inte en grej i Sverige, inklusive chack, bra röka, lib, cannabis, som inte går att köpa bättre vid sidan om. Ja. Är inte så kapitalismen funkar, du som är jo. En gammal småborgerlig knapadel?
Lite är det så, men det är också att när den italienska maffian nu har musklat in på det här området, då vet man att det kommer att läcka vaccindoser åtminstone över hela Europa ganska snart, och de här ska ju omsättas i pengar. Men Leif har ju resignerat lite grann och han förstod, okej, det här funkar inte, det är någonting som inte är korrekt med det här. Så nu har han tackat nej till det här erbjudandet, och nu har han resignerat så mycket, nu säger han, nu ska han sitta hemma och själv dö i corona. Så han är ju lite klädsamt bitter, han skojar ju lite grann också givetvis. Bergman,
ja.
Hur är du släkt med Ingmar Bergman?
Oj, det är en lång väg tillbaka på min mammas
sida. Mm, vi tänkte topsa ditt tandkött. Vi har en producent som heter Oliver Bergman, släkt med Ingmar Bergman. Mm. Plötsligt, nu kommer många byta till någon annan podd. Vi fick in kultur i podden.
Jag vet, det är vidrigt. Skulle herr Bergman kunna öka lyssningen i mina lurar? För jag hör inte vad jag säger. Går det?
Skulle herr Bergman kunna stänga av min lyssning så jag slipper höra Hans Wiklunds... Hör, G.V. Persson som... Är det verkligen... Läkare kontaktar honom och säger, vi har vaccin till dig lite vid sidan om du betalar bra. Mm. Kan det inte vara så att det inte är en enda läkare som har hört av sig, men det är lite kredit att ha kontakter vid sidan om och vid undre världen. Man vet ju, folk som har mycket pengar älskar att omge sig med, jag har kontakter, det är gräddfil, det är allting. Ja, men vet, kommer jag upp till Sofiahemmet med min stora svullna penis, då är det prinsessan Sofia som lägger om ett våtvarmt omslag och avslutar med en liten...
Det tror jag inte du kan räkna med.
Nej, men alltså, är det inte så att...
Och inte GV heller.
Jag känner ett par personer som har gjort en riktigt fet klassresa, som har väldigt mycket pengar. Och de ska alltid poängtera att jo, men det där ingår, jag känner någon som kan fixa det där, etc.
Ja, det hör ju till, absolut. Ja. Och sen är det ju så att folk älskar ju att ta kontakt med GV, för att han är ju liksom... Han är ju chefen för allting i Sverige på något sätt. Han är ju den här stackars Giseke på smittskyddsmyndigheten som är stödsäker. Han är ju liksom en blek kopia av Leif G.W. Persson.
Vad hette fanskapet som stod i julruschen då med ett gammalt trasigt tomteskägg och en julgran i bakgrunden och sa, ja, det är viktigt att våra förtroendevalda visar att restriktionerna gäller alla. Det är så civilsamhället kan överleva en pandemi.
Var Stefan Löfven?
Nej, inte han. Var det inte någon Olsson, chefen för generaldirektör, som själv sågs på någon perrong utan? Och då är det medborgare ut att ta kort direkt. Två bilder vid två olika tillfällen står fanskapet i rusningstrafik utan munkavle. Nej. Förlåt mig, munskydd.
Ja. Nej, men nu generaldirektören har ju nu sagt att så fort han gick in och ställde sig i trängseln inne på tunnelbanan, då satt han på munskyddet. Men det är det här Tegnell har rackat ner på hela tiden. Du ska ju inte hålla på och krångla med munskyddet hela tiden, utan sätt på det i rusningstrafik och så promenerar du runt med det och så vidare, och så hoppas vi att det hjälper.
Sätt på, kliv av, lämna anläggningen. Det är ju klassiska Pride-regler nere i Tantolunden.
Exakt
ju.
Samma sak.
Exakt samma sak. Hörde du, på tal om gamla bekanta som dyker upp. Han har ju varit i riskgrupp själv, säger han. Det är väl också lite grann mest för att det kommer en tv-reporter. Nu plingar de här också.
Aha, ska du gå ut med hundarna?
Ja, men det här, nej.
Det är Michaela mässa ibland.
Ja, men här kom... Här, nu gick Oliver Bergman, demonproducenten, ut. Mm. Han är ju, kom in här, Oliver.
Fan är det nu då?
Nu får jag sms från din chef Jonas Lindskov. Det kommersiella träsktrollet som tjänar alla pengarna här, vet du, och säkert får vaccin vid sidan om. Behöver ni all er studiotid, skriver han. Svaret enhälligt, ett rungande, som LKAB i gruvstejken, ja. Ett rungande ja!
Ja.
Och tysta oss den fan nu!
Och förlängning ska vi ha. Sudden death.
Jag känner mig som Skandiamannen. Har ingen puffer i någon gammal låda. Här ska på Sveavägen och göras rätt. Ja. Hälsa Lindskov, du ska ut och fika nu. Hälsa att ja, vi ska ha all vår studietid plus lite studietid till. Ja. Vi kommer ta gisslan här. Vi är ju Wiklund-Meinhof-ligan.
Ja. Men vi får ta oss själva som gisslan. Det blir ju lite konstigt då, eller?
På tal om gisslan. Mm. Lars Lerin ansökte ju i veckan om skilsmässa från sin hunky-dory Adonis som han har privatimporterat, kan vi säga.
Ja,
från...
nu tycker jag det är lite nedlåtande, men han grävde upp honom ur sanden på Copacabana.
Det kan man säga. Han hittade två sköldpaddor som tillhörde Rio Zoo och så hittade han den här fantastiska killen Junior.
Jättehärlig kille.
Ja, framförallt. Lars Lerin och Junior är ju hela Sveriges kärlekspar. Det är inte det att han sitter och babblar i jul-tv. Han är ju högaktuell för Lars, jag vet inte, Lars Dance, Let's Dance. Nu när Janne Josefsson vid vite har förbjudits av Robin Aschberg ställa upp i Let's Dance.
Ja, nu tror jag att Janne Josefsson kommer att vara med. Men det finns ju alltid en vakant plats till Lars, det tror jag.
Absolut. Och nu i veckan så kom det ut att då Lars Lerin, också han har gnällt ut om att inte han får coronavaccin för alla andra. Han är trots allt konsthallschef hemma i Karlstad. Ja. Och Junior, som kan ganska knagglig svenska, ja, åtminstone man jämför med 50-åriga afghaner i högstadiet och EU-migranter. Han pratar inte svenska, Junior. Nej. Det är väl ganska...
Ja, lite selektivt. Va?
Han pratar svenska lika bra ungefär som jag pratar portugisiska om jag kom till Brasilien. Mm. Fullt förståeligt.
Un, dos, tres, cuatro.
Jag är bonito. Min granne är ju från Brasilien, vet du.
Ja,
hon. Uh-huh. Eller vänta du, man vet aldrig om det är han eller hon brasilianare. Henne fantastiskt.
Vi återkommer till det där.
Nej, det gör vi inte.
RFSL, jo visst.
Du får inte prata med mina grannar i podden. Petri, min...
Finne. Han är inte ens finne. Det.
Halvfinne. Uh-huh. Farsan var krigsbarn. Då sa jag till henne en gång på puben. Det märks på dig, Petri. Sekundärtrauma från farsan. Uh-huh. Låg nedfryst i någon skyttegras och kom röd Ivan och körde en bajonett rakt i struphuvudet på han. Hans farsa tydligen skadade sig i arslet. Nej, men det är inte kul. Nu är det dammigt här. Ja. 1944, ryssarna gör en stor offensiv på Karelska näset. Då ligger Petris farsa, då enligt, vet, alla finnar har ju krigshjältar till föräldrar.
Såklart.
De flesta var ju femte kolonner och desertörer.
Och gick på den tyska sidan. Ja, visst.
Anmälde sig frivilligt till någon sån där SS-Waffendivision Kim Bergstrand från Fyrgården. Nej, men då berättade han att hans pappa blev skjuten i arslet. Mm. Kommer hem till någon gård i Finland där de bodde. Och det här kommer inte Petter ihåg, han var ju nyfödd. Ville aldrig prata om kriget. Aldrig någonsin nämnde han kriget och dog som en bruten man då någon gång sent 1960-tal. Ja. Några år innan då så har ju... Petri skickas ju till... Varför sitter jag... Först säger jag, vi ska inte prata om Petri i podden. Nu sitter jag och drar hela hans förbannade släktsaga, den här som jag har hört 1500 gånger i lite olika versioner. Precis. På anrika diset, våran pub hemma i Aspudden.
Det påminner mer och mer om nationaleposet Kallevalla.
Ja.
Kan vi släppa det där?
Okänd soldat blev okänd far. Nej, men han är ju krigsbarn, Petter. Ja, vi får inte prata om honom i den här podden. Han har bett mig att be den där, din kompis Hans Wikström. Du har ju kallat honom alkoholist också.
Ja.
Jag är alkoholisten i vårat hus, ingen annan.
Nej.
Rätt ska vara rätt. Lars Lerin, jo, han ansökte ju om skilsmässa.
Ja.
Och han gör det på eget bevåg.
Han skickar en skrivelse till tingsrätten i Karlstad.
Ja, men vore det inte klädsamt om han kanske berättade för brasilianaren Junior som springer runt i Pretty Maid förkläde hemma och städar och säga till? Alltså, hur taskigt är inte det?
Ja.
Jag vet att många kvinnor, det är inte så många, några stycken kvinnor har planerat att separera från mig utan att jag har fått veta om det. Men det här är ju en officiell skilsmässa.
Ja, alltså grejen är att Lars Lerin faktiskt ångrade sig dagen efter han hade skickat in skilsmässopapperna på, som bara var undertecknat av honom själv för övrigt.
Ja, det är det som är grejen.
Ja, men då skickade han ett mejl och sa att nej, jag vill inte skilja mig, jag vill fortsätta vara gift med Junior. Och sen så var ju kvällstidningen på som iglar där och undrar hur är det där hemma hos Lerins egentligen? Är det hunky-dory pitchy keen eller är det liksom fullt bråk och så vidare? Junior, Ha, ingen aning. Vadå bråk? Vilken skilsmässa? Han var inte med alls på banan.
Skilsmässoansökan och tillbakatagandet av densamma flög lika högt över Juniors huvud som det flög ryska blomplan över Petris farsa en gång vid Karelska näset 1944.
Han har varit skjuten i Ärsle.
No.
Vi glömmer honom.
Säger ryktet. Men grejen, och sen talade Lars Lerin självklart då, så fort det ringer en reporter, då tar ju Lars Lerin sig tid. Det blev ingen skilsmässa, Lars. Nej. Och så nej, jag ångrade mig. Ja. Inte ens då är Junior med på tapeten.
Nej, nej, stackar. Men som sagt, nu verkar allt vara återställt i hemma hos Lerins, och det glädjer oss, för det är ett himla mysigt par det där. Och det är ju någon sorts det bästa och mest ärliga och fina äktenskapet vi kan ha i Sverige. Det är ett samkönat äktenskap mellan två väldigt fina personer.
Ja, precis. Med olika hudfärg också. Det är så helrätt, så att Greta Thunberg dyker upp däremellan i gul regnjacka och ansöker om att få bli fosterdotter, så är det är perfekt liksom.
De har ju ett barn redan. Vad har det tagit vägen?
Nej.
Jo, de hade ju någon liten knatte.
Mm. Nej, det var väl en... Jag tror att de trodde det var en förlossning, men det var ju bara Lars Lerin som var riktigt risig i magen. De har inget barn. Jag har
de visst ett barn.
Okay.
Ja, skitsamma. Jag vet inte om det står omnämnt i den här skilsmässan.
Konstnärer ska göra tavlor, och ett barn kan vara en tavla. Fråga mig till exempel. Mm. Härligt i veckan förresten, när Swish låg nere. Det var den billigaste helgen i mannaminne. Ja. Inte en unge. Som mina biologiska barn hörde av sig om swishade pengar. Det är ju annars legio på helger. Ja. Pappa, vi ska gå fika, kan jag få 300 spänn? 300 spänn för att gå fika. Själv gick jag i Sankt Thomas kyrka i Välmö. Där var det gratis kaffe, bulle ingick också.
Precis, och sen fick man ju regnvatten. Och åkte man till Flatenbadet och badade, som vi gjorde när vi var små, då fick man ju mjölk och bulle.
Ja.
Och det var ingen bulle, det var ett korvbröd. Mm. Och en tetra mjölk. Och det var vi jäkligt glada för, ska jag säga.
Absolut, badbussarna på den tiden då folkhemmet kunde kosta på. Ja. Ungar på glid, det vill säga jag och Hans Wiklund.
Det som var lite tråkigt var ju de här follorna som de hade byggt upp i slagtåligt metall utanför Flatenbadet. För det såg ju väldigt ut som en lägerkonstruktion, så att säga. Att man var på väg in till avlusning mer än att man skulle få bada.
Jag tror att det var gamla tyska ritningar, för redan då fanns det ju faktiskt svenska folkhemsbyggare. Jag tänker på Alva och Gunnar Myrdal, som tog en hel del faktiskt ifrån Centraleuropa. Vi ska inte gå in på Kim Bergstrands älskade Tyskland här.
Det kan vi faktiskt göra, för att Kim Bergstrand har ju, jag vet inte om ni har hört det.
Badbussarna var ju uppbyggda som Hitlerjugend eller Bundesmeer.
Exakt på det sättet.
Ja.
Kim Bergstrand hamnade ju i blåsväder, DIF-tränaren, Djurgården fotboll. Han satt ju i en intervju med Sametinget på Aftonbladets TV häromdagen, och så började han prata om sina läsvanor angående ledarskap, och gick då lite hastigt från renässansen fram till Tyskland på 30-talet och berättade om några förebilder där. Det där hamnar ju snett som tusan.
Alltså det är på SVT Nyheter.
Ja.
Djurgårdstränare ber om ursäkt för nazireferenser. Ja. Jag tänker, vad är det här för någonting? Har de grävt upp någon Gustav den V från Stockholms stadion 1912? Nej, vänta. Nazismen dök ju upp först 10 år senare. Ja. Vad är det han har gjort? Kim Bergstrand, snälla. Om du är ett hål, sluta gräva för satan.
Ja, lite grann.
Jag tycker synd om killen.
Ja, verkligen. Och sen lite ansvar tycker jag ligger på reporten också, som bara hastar vidare istället för att bara, ursäkta, vad sa du för någonting egentligen om ledare på 30-40-talet och deras fördelar?
Ja, men
så hade man ju kunnat säga, nej, men det var inte så jag menar. Utan det var ju...
För det var ju inte så han menar.
Inte var det. Men på goda kontot för Kim Bergstrand är att han är ju egentligen AIK och Hammarbyare, det är där han har spelat. Så att han har väl aldrig varit riktigt omtyckt i Djurgården. Men nu verkar det som att DFG börjar få respekt från honom plötsligt när han torgför den här typen av sitter.
En märklig sak med det här, det är att nu är han nazianstruken, går runt med armbindel, och vi bildar någon slags vänskapsförbund med gamla snurrhattar nere i Skåne och Silvia Sommerlats farfar och kanske, vad vet jag, Petris farsa, frivillig på Östfront i Division Nordland.
Mm.
Nu är han gnagare. När Djurgården vann guld, Hans, inte en sekund om att Kim Bergstrand i själ och hjärta är AIK-aren.
Nej, men som sagt, det där är inte så noga egentligen. Man kan inte jaga upp sig för sånt.
Jag säger som Per Ahlmark, det är inte mitt fel att vinden vänder när jag tar på mig kappan.
Nej, det blåser ju bara.
Så är det faktiskt. Ja. Hörru du, nej, men vilken soppa det blev. Jag tycker sådär, sen fick någon ansvarig, någon Djurgårdens sån här mediechef, någon snubbe som står med hemvideokamera och filmar någon trist träning i regn på Kaknäs och lite silly season och sånt där.
Ja.
Någon sån fick på sitt bord att, du, Kimpa har sagt något dumt om Hitler i tidningen. Kan du rädda upp det? Jaha, okej.
Okay. Ja, det får han ju inte göra. Jo, det är det jag ska göra. Fattar du ingenting?
Det fanns, finns finnar. Nej, men det fanns rykten om att Kim Bergstrand sa märkliga saker i Sirius omklädningsrum också. Var det inte Ebba Busch Thors dåvarande man? Nu är det hämt extra blandat med stoppa pressarna.
Dreglar du ner det här. Ja, fortsätt då. Nej. Jag vill komma. Jag kan avbryta när som helst. Det handlar om Djurgården då.
Det här är också bra. Nu dreglar du ner det här. Men fortsätt gärna. Jag vill jättegärna höra. Mm. Det är sådär som att en av Sveriges mest lästa tidningar, det är ju Aftonbladet.
Ja.
Finns ingenting som är mer läst enligt lyssnarundersökningar än de här nöjessidorna i Aftonbladet.
Aha.
För det är vad vi idag, och eller vad vi förr kallade för skvallerblad.
Byskvaller. Ja, ja, fortsätt, visst.
Byskvaller, eller som Kim Bergstrand säger, berlinskvaller, va? Mm. Klassiskt berlinskvaller. Att de torgförde det här på samma sätt som alltså, när Kim Bergstrand säger en sak, en referens till Tyskland som är förbannat olycklig, och det vet varenda människa för sina sunda vätskor, kanske inte off limits lyssnare, men att han menar inte det på det sättet som det tolkades.
Nej.
På samma sätt som den där domaren hon stängde av som sa, hörru, apan, ställ dig i buren igen så ska vi kasta bananer.
Ja, jag tror inte ordet apa förekom inte, men visst, det var något med bananer. Ja.
Något sånt där fruktansvärt. Ställ dig, det var någonting som han blev avstängd i ett år.
Ja.
Av Svenska fotbollsförbundet. Och Stefan Johannesson, domaren, har ju själv sagt att det var ju ganska, det var ju utrett och klart, men han menar ju inte alls på det sättet.
Nej.
Men bara att misstänks för att ha sagt det i narrativet Sverige, vi får inte säga narrativet, så gör att du åker dit med full kraft.
Ja, precis. Nej, det var väl över och glömt, och sen så kom Black Lives Matter och så var det aktuellt igen på något sätt. Men jag tycker också att man måste ju ställa ganska höga etiska krav på just en domare.
Ja, fast vi kan... Okej, domare är en sak.
Ja. Att grabbarna på plan svär och liksom, sedan så var det ju Zlatan som stod och stångades och sa lite nedsättande saker. Även om han då själv inte vidgår att han skulle vara rasist, för det är otänkbart.
Nej, men där var ju till och med
Nej, det var inte Drogba, det var när han killen nigerianer, vad heter han?
Ja, exakt. Någon försvarade Zlatan och säger, det där är inte rasism. Men vad var han sa till Lukaku?
Ja.
Nu är det här en fotbollspodd, jag ber om ursäkt. Snart får jag väl sätta mig med Karachofsmössan på mig från Tärklafjäll och bara Erik Niva.
Karachofs!
Nej, men han sa ju att, hörru, gå och gör din voodoo-skit.
Ja.
Och det är ju inte, alltså, Lukaku är ju född i ett belgiskt problemområde, och han har ju tidigare sagt när han skulle gå till en annan klubb att jag kollade lite grann med så här,
med häxprofessorn där.
Ja, exakt, det är därför Zlatan har referensen till voodoo, inte att det skulle vara någon slags jamaikansk mindervärdig kultur.
Nej, absolut inte.
Inte på något sätt.
Ja, visst. Men som sagt, det är väl alltid trevligt att man... Men det är ju inte normalt att vi ska höra vad alla spelare säger. Det ska man ju inte göra, för man ska ju höra publikens skrål. Men nu hör vi istället, så fort de lägger en prutt ner på plan så ekar det in i micken, och det är inte bra.
Exakt. Det är väl också... Är det inte i Sverige som är det enda landet i... jag tror Västeuropa, där bibliotekarier i vissa kommuner ska utrustas med bodycams.
Mm.
Därför att det är så förbannat stökigt i de litterära salongerna. Folk använder som värmestugor och tillnyktringsenheter och allmänna samlingsplatser. Och kommer någon köring och säger att du räddar rummet med Strindberg ska sorteras under HCR. Det är skönlitteratur. Pang!
Ja.
Näspen av bibliotekarie. In med nästa. Nej, vänta. Ja. Vi stänger alla bibliotek.
Ja,
det är pandemi.
Inte. Ja, lite grann. Det var väl en välgärning att det blev pandemin som fick stänga biblioteken äntligen. För det har ju kanske, jag vet inte. Jag vet, min mamma, hon är 85, hon går och lånar böcker fortfarande. Jag har inte lånat en bok sedan jag slutade på universitetet. Jag har inte läst en bok, faktum är att jag inte... Men det här med buset på biblioteken, jag fick ju förresten nya skottstatistiken här för 2020. 350 konstaterade skjutningar förra året, 2020. All time high, Jonas.
Ja.
Och av det här då, dystra siffror, 44 döda, 111 skadade. Men inrikesminister Damberg var på nyheterna igår. Han var optimistisk, sa du.
Mannen som gav knytblusen ett ansikte i samband med Sara Danius Gate. Verkligen. När Jean-Claude Arnault rullade äkta mattor och hade samlag ombord på dem. Mm. Hon protesterade mot det och fick gå med svansen, dock inte Jean-Claude svans utan sin egen svans mellan benen. Hon lämnar akademien och knytblusupproret var ett faktum. Vad sa Damberg?
Ja, förutom den här knytblushistorien som gick mig lite förbi, måste jag säga. Men hur som helst. Ja, men han tyckte nog att det finns anledning att vara optimistisk. Han säger att polisens arbete i region syd och region väst, det vill säga Skåne och Göteborg, där har man fått ner skjutningarna, vilket ju stämmer. Problemet är bara att samtidigt så gick skjutningarna upp med 70% i Stockholmsområdet. Då slutar det ändå med röda siffror och en rekordnotering.
Men det är så märkligt det där också, att det är klart en liten ökning från förra året. Jo, men om du tar Sverige i ett internationellt perspektiv, jämförbara OECD-länder, så ligger ju skjutningarna och explosionerna på en extremt hög nivå. Om detta ska ni berätta, för att citera Ivar Lo-Johansson. Ja. Han kan stå och jämföra sina egna siffror, bla bla bla. Mm. Och polisen är väl märklig också, Hans, som jag bara får flika in här lite grann. Mm. Polisen säger: varför är det så mycket skjutningar just nu? Ja, det är för att vi håller på med en insats just nu. Och när vi stressar upp de här elementen, då börjar de skjuta på varandra, för då känner de sig hotade.
Men sluta stressa dem då!
Ja, och då skjuter de varann istället. Ja. Så om det är många skjutningar, då gör polisen ett bra jobb. Mm. Är det inga skjutningar alls, då tror fan att det ska komma fram en av 600 kommunikatörer hos polisen och säga även då: vi gör ett förbaskat bra jobb här. Men nu har inte tid mer längre. Vi ska checka muffins och träna innebandy. Och sen ska vi på en värdegrundskurs på Södertörn också. Vi har mycket att göra, hör du.
Ja, nu brukar man ju trösta sig med att det här är gängrelaterat och det försiggår i utsatta områden. Och nu säger man: gemene man utsätts inte för det här. Lyssna nu. I utsatta områden så bor gemene man också. Det är 2,5% som ställer till problem. Resten är vanliga personer som sköter sitt jobb, betalar skatt och är hyggliga medborgare.
Som vill se sina barn växa upp och stå och knarka i trapphus, tigga pengar och dö unga utan tänder.
Nej.
Faktum är, precis, och om alla ska med, vi kan ju inte skita i förorten. Det var ju någon allmänläkare som, jag vet inte ens namnge förorten, för att jag känner folk som bor just den utsatta fördom. Mm. Det är en sån här profilförort när det gäller problematik, liksom. Mm. Det är en förort som för några år sedan hade en mycket berömd sångkör som turnerade över hela världen. Mm. Vet du vilka jag pratar om?
Nej, men du kan väl säga.
Nej, det är, jag kan säga så här, det är inte Orfej Dränga direkt.
Nej.
Googla på problemområde framgångsrik kör så vet du vilken förort jag pratar om.
Ja.
Där var det en läkare på vårdcentralen som sa upp sig. Jag kan inte jobba här. Det är för strävsamt. Varför blir det inte en debatt om det, Hans?
Nej,
vad handlar debatten om? Och vem ska bli ICA-stig på söndag? Och det var en svår fråga, hör du.
Åh, men nu blandar du ihop saker och ting. Vi behöver lite underhållning, njutning och trevligt också. Och det är ICA-stig. Och det är även vårt radioprogram Rockklassik, eller Morgonrock, du vet, där vi sitter och liksom tramsar och vi löser ju inga större problem. Det gör vi ju här i podden. där vi agerar åklagare, domare och exekutionspatrull. Gängrelaterat våld är det här ändå, och det här är intressanta siffror, har 46 personer som inte haft med saken att göra, bara 8 barn under 15 år, dödats eller skadats under de senaste 10 åren.
Var är haverikommissionen till det, för att tala klarspråk?
Det undrar jag också. Då är det inte gängrelaterat. Det är vem som helst, det är småungar, det är kvinnor, det är folk som inte har med det där att göra som blir skjutna.
Ja, men det är... Ja. Och vad skriver, jag kan bara ta fram, vad skriver tidningen om i veckan då? Jo, nya uppgifter. Vi skulle lägga locket på i Palmeutredningen. Ja. Världens dyraste brottsutredning, alla kategorier, alla tider. Det fick ju John F. Kennedy att se ut som en lågprisbutik i form av rusta eller någonting, den Kennedy-utredningen.
Mm.
Stig Engström deltog i flera skyttetävlingar, breaking news. Kan vi bara släppa det där just nu och ta tag i exakt det här som du... Jag håller med dig, Hans, nu blir jag orolig.
Ja,
men på riktigt, det är ju inte längre gängmedlemmar som drabbas. Och det i sig är väl inte speciellt trevligt heller.
Nej.
Man är väl oskyldig så fort man... tills man är dömd i en domstol.
Ja, det är det normala. Om man inte hamnar i den här podden, förstås. Hur var det med Engströms skjutkapacitet? Var någon vidare? Fick han några märken eller guldmedaljer?
Ingen aning. Nu ska väl Palmegruppen igen ta tag i Skandiamannens spåret. Jag vet faktiskt inte.
Men provskjuta hans skjutbanor.
Var det... från skjutvanor till skjutbanor. Mm. Var det någon som trodde att palmutredningen skulle dö ut när Christer Petersson sitter och säger att det är troligen Skandiamannen? Det kanske inte är han, men han är förbannad med närmast. Tack ska ni ha! Den här Diabils presskonferensen är numera över.
Pension! Ja. Här kommer jag.
På tal om pension, Hans, var det inte i veckan också som det kom roliga siffror? Så här, hur media, kan jag tycka ibland, man märker att de är, att det blir en vinkling åt makthavarnas håll. Mm. Det kom någon sån här förtroendesiffror för hur mycket våra, eller hur stort förtroende våra ministrar, nu pratar vi regeringen alltså, ministrar, hur stort förtroende de uppbär hos gemene man. Mm, mm. Och då var rubriken då på Sveriges Television, detta objektiva organ som är helt fantastiskt. Då var en rubrik SIFO:: Löfven i förtroendetopp. Mm. Låter det positivt eller negativt?
Ja, det låter väl bra, va? Han är topp.
Det låter ju jättebra. För alla oss som bara scrollar förbi skiten och bara ser den.
Bra, Löfven.
Löfven, fantastiskt. Bra jobbat. Kul. Inget käbbel. Använd munskydd. Rösta på Greta Thunberg och stöd.
Inte handla raka på rak, så vi säger delat. Till Damberg, inte ens till sig själv.
Raka inte trollet på tanten hemma. Låt han gå naturligt. Jag är ju fosterbarnskärd. Hår överallt, även i näsan. Nej, men det stod det. Och så läste man då brödtexten efteråt. Ja. Jag har ju så förbannat tråkigt liv ute i Asper. Så sitter och läser brödtexten i såna här rapporter. Då stod det 36% anger att de har högt eller mycket högt förtroende för Stefan Löfven som statsminister. Mm. 36% av de tillfrågade har högt eller mycket högt förtroende för Stefan Löfven.
Mm, det är bra.
Är det bra? Ja. Alltså, jag skulle ha satt rubriken 2 av 3 tycker inte att Löfven är en bra minister.
Ah, du tänker så. Jag ljuger med statistik.
Han var ju förtroendetopp på sina 36%. Därför de har ju en massa andra snegodda foppatoffler. Bland annat Ann Linde som åker till Moskva nu och ska berätta för Putin att du får inte banka skiten ur 4000 Navalny-anhängare, för då kommer Sverige och lämnar in en skriftlig protest. Mm. Read my lips, Linde! De skiter i vad vi säger.
Ja, även om hon tar i med hårdhandskarna och verkligen, verkligen fördömer och sen tar en kopp te hemma hos heter deras utrikesminister.
Vavlov, eller vad heter han? Ja. Inte han med hundarna, det är Pavlov.
Skitsamma. Du, jag tänkte på det där med att vissa människor, organisationer och personer har ju ett väldigt förtroende och att de anses ju liksom goda på ett sätt.
Ja, du menar Djurgården fotboll nu och tränarstaben?
Inte kanske de då, i första hand. Alltså för mig, Djurgården är ju mitt lag sådär. Men du känner mig, jag är en hygglig, värdeliberal och inkluderande person. Men ibland så kan det bli så att jag tappar mitt goda solskenshumör. Och det var när jag läste en artikel i Dagens Nyheter i början på veckan här. Och det handlade om en man som sitter häktad. Han ska åtalas för våldtäkt och sexuellt ofredande. Sånt där händer ju hela tiden, säger du då. Jo, men just den här mannen, han har förtroendeuppdrag inom RFSL. Känner du till det förbundet?
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.
Precis,
en kamporganisation som har gått i bräschen för att Sverige ska vara och är världens mest toleranta land.
Ja, men vad är det vi ska tolerera egentligen? Eftersom den här personen som har begått våldtäkterna där hade en hedersfunktion inom just RFSL.
Och, men vänta, hade han det under när brotten begicks? Han var väl både avsatt och påsatt, va?
Inte alls, utan det var ju därför han kunde begå de här brotten. Det var nämligen som så här att olika asylanter, det kunde vara afghaner eller marokkanska småpojkar, gatubarn eller andra utsatta pojkar. De kom ju dit under föreställningen att ska vi fixa en asyl till er? Ni har inte politiska skäl, ni rymmer inte för något krig, ni håller inte på att svälta ihjäl. Däremot ni alltid spela HBTQ-kortet. Det vill säga, om ni kanske säger att ni förföljde hemlandet för era sexuella vinklingar, då kan vi hjälpa er här på RFSL.
Just det. Har man en strikt lagstiftning i hemlandet mot homosexuella och homosexuellas rättigheter så är det ett asylskäl. Ja. Absolut.
Och då skulle den här personen då i förtroendeposten, 50-åringen, han skulle hjälpa till med det där, så är det inför lyckta dörrar. Och då passade han ju på att dra ner byxorna på dem och mosa på dem, va? Och det var ju inte så trevligt.
Men vänta, är det här RFSL, är inte det här katolska kyrkan du beskriver?
Nej, fast det är väldigt likt. Ja, RFSL. Och det var roligt, för de gjorde en intervju med Jonas Gardell och han sa, det här låter ju som katolska kyrkan. Han är ju bra, Jonas. Inte bara du, utan även din namn är Jonas Gardell. Och det roliga är då att han fick ju bli ombedd att uttala sig i Dagens Nyheter om det här. Och han beskriver det enligt rubriken i alla fall som en tragedi.
Nej, men varför ska Jonas Gardell uttala sig om det har varit någon enskild individ på RFSL som har satt på folk från Nordafrika? Vad har han med det att göra? Det är inte som att det har varit en massa bilinbrott i Hägersten. Jonas Nilsson, tjosan tjosan podden och Flimmes, vad tycker du om det? Han har ingenting med det att göra.
Ja, men Jonas Gardell är trots allt den kanske mest folkkära och mest svenska representant. Han är ju riksbög, brukar han ju säga själv att han
ja,
är.
Fast han
och det har han ju fått på köpet. Det är väl kanske inget som han har krigat till sig på något sätt, utan det har bara blivit på det sättet.
Inte. Det är väl han okay. Är väl den enda i Sverige som får dra en gayvits i media och komma undan med det. Annars slås det ju i bojor med all rätt. Ja. Får jag säga bara, han är inte riksbög nummer ett, för att tala citera dig, Hans Wiklund. Det är ju Lars Lerin.
Ja, just det. Men det var innan skilsmässodebaclet. Jag tror han är på sjunkande skala nu. Jonas har rapport däremot.
Vi kallar in, tror jag, Kim Bergstrands Djurgården fotboll som får lösa det här.
Ja, men, och så säger då Gardell att så här, det här är en tragedi. Jag skulle säga att det är lite mer än en tragedi. Tragedi, det säger man inte längre om när någon slänger ut sin fru från balkongen och förgiftar barnen, utan då är det en mördare. Och i det här fallet så handlar det om en våldtäktsman. Ingen tragedi alls. Det finns inget tragiskt med den här mannen. Han är en, nu är han ju inte dömd, men han sitter ju häktad och ska ju åtalas då för våldtäkt och så vidare.
Men det intressanta här, hade det här pågått i RFSLs lokaler, och var det inte så att efteråt så hade man liksom inte direkt rusat till snuten som man gör om någon har skrivit sprayat gay på en toalettvägg för hatbrott, utan här skulle det då tystas ner för att kunde skada organisationen. Det gör mig lite orolig faktiskt. Ja, här blir jag Jonas Gardell faktiskt.
Ja, precis. Och det var dit jag ville komma lite grann. Att det är ju så att om det här är en godhetsorganisation och strider för en god sak, så kan man inte helt, så är det lite komplicerat om man ska göra en visselblåsning på det här och säga så här, men det finns en tokig jävla pedofil som liksom våldtar smågrabbar här uppe på kontoret. Jo, men det kan vi ju inte säga, för då kommer ju folk tro att det har med vår hbtq-fina liksom inkluderande handhjärtarörelse att göra, eller hur?
Exakt.
Och då blir det ju väldigt besvärligt för de här.
Vad har de sagt då?
De har sagt att de kände att de ville utreda det där lite grann, så det tog
klassiken,
något år.
Vi välkomnar en polisutredning. Innan dess kan vi inte säga att skit. Sen går man och håller tummarna för att det ska liksom blåsa över och något annat stort ska dyka upp. Som till exempel, ska Janne Josefsson vara med i Let's Dance eller inte?
Jag tror de hade en förhoppning på det. De intervjuade ju någon ordförande person för RFSL igår på TV-nyheterna, eller häromdagen blir det ju då. Och han såg ju jävla tilltuffsad ut, men han höll ändå god ton så att säga. Men
sen finns tilltuffsad, de kanske hade haft firmafest nu.
Det kan ju vara så också, det vet jag.
Men
det
här, måste jag svara på de här frågorna? Kan inte jag få bli presstalesman för Djurgården fotboll nu istället? Ja. Ute på Kaknäs.
Ja, för det kan jag fixa. Det här känns jobbigare.
Eller Dick Hacknäs som det heter numera.
Sen finns det också en tradition inom RFSL, va? I slutet på 90-talet så fanns ju personer som propagerade för att sex med småkillar var något fint och liksom hedligt och hade en så här sexualromantiska idéer från Aristoteles och sånt där. Och sen så sålde man ju även en populär reseguide på 90-talet där man tipsade om hur man kunde utnyttja småpojkar i olika u-länder. Ja, det här var ju en storsäljare, det där häftet, vet du.
Får jag bara säga en sak för alla oss som är lite illiterata och som kanske inte... Ja, för alla oss som likt Kim Bergstrand kanske inte läser världslitteratur. Aristoteles alltså, det är alltså pizzerian i Bredängen som ligger precis vid kebabben och tunnelbanan.
Exakt, som du går direkt från tunnelbanan och sen smiter cykelvägen ner till vänster. Där,
exakt, ska du köpa chack, gå in på, jag kan inte säga den restaurangen.
Ja. Ja. Hur som helst, så kan man väl misstänka, nu har ju RFSL gjort upp med det här 90-talet, men man måste ju misstänka att det ändå finns en hel del gamla snusgubbar kvar i organisationen, eller hur? Ja, jag tycker det här är ett tydligt tecken på.
Just när du säger snusgubbe så äntrar han studion, Ingmar Bergmans släkting, ja. Oliver Bergman. Ja.
Så att, nej, men vad vill jag säga med det här? Jo, att de här personerna är inte, de är precis som alla andra, de här hbtq-människorna, de är inte godare eller snällare eller mer välartade än vad vi är. Eller vi och vi, men du vet vad jag menar.
Det luktar när de skiter också, för att citera vem?
Jonas Nilsson.
August Strindberg, va? Han var ju bråk med politiker och skit och banka på frugan så han blev trött i armarna, flydde till Danmark och skrev sin bästa pjäs Inferno när han mådde dåligt i Danmark. Alltså det luktar, alltså, Vi är människor, därför gör vi misstag. Ja. Jag sitter inte och försvarar något sånt där. Men
nej, men det, jag förstår vad du menar.
Jag tycker synd om organisationen RFSL, det gör jag på riktigt. Mm. Dels för att ett, prishöjningen på kondomer som har varit, och två, för den här satanskandalen.
Ja. Och den kommer att följas av nya skandaler. Men då tycker jag också att de ska ju bevakas och liksom granskas på samma sätt som andra organisationer. Man kan inte bara utgå från att de är mycket snällare än alla andra, för det är inte riktigt sant.
Nej, men det stämmer ju in i den bilden vi gärna vill ha. Ja. En förtryckt folkgrupp som då får blomma ut och ha sina egna värderingar. Då ska de helt plötsligt undergå granskning.
Ja, precis.
Sametinget, den enda parlamentariska samlingen i världen där du måste ha en speciell etnisk bakgrund för att få sitta i den. Alltså du måste ju vara same för att få sitta i sametinget. Ja. Sen att det tjafs mellan nord- och sydsame, det kommer inte riktigt fram alla gånger. Men hur som helst, tänk dig samma sak i Polen eller Ungern.
Ja, men det har de samma sak. Ja, men fast utan samer då.
Det behöver ju inte vara samma etniska bakgrund, fast både Polen, Ungern och i viss mån Rumänien har blivit en spottkopp för inom EU-debatten.
Ja, då ska vara en spottkopp också.
Med all rätt.
Skitländer.
Med lag och rätt. Skitländer kommer han här. Ja. Vet du. Så där skulle Ann Linde vara. Ja. Så kategoriskt pang på, rakt på.
Det har inte med det här att göra. Du, hur är det på sametinget? Har de småkillar där också eller är det bara vuxna?
Ja, men alltså, överallt så finns det ju löskefolk liksom. Mm. Sitter man i ett rum så kan man ju räkna med att det kommer in en person med ett tvivelaktigt förflutet. Nu kommer Bergman in här. Ja. Oliver Bergman. Ja. Hörru, får jag bara säga en sak där, coronagrejen. Mm. Alla är skitförbannade på England därför att de snodde åt sig AstraZeneca-medicinen. Och så står van der Leyen, vet, när en EU-parlamentariker står och hotar länder utanför EU, då jag känner lite
hon är till och med ordförande för hela kommissionen. Fast så visst.
Som hon vrider på den här sjubarnsmamma.
Tuffe.
Stenhård alltså. Hon skulle kunna vara med i det här elitstyrkans hemligheter och sätta på fyra.
Eller Farmen.
Farmen. Farmenlejen. Ja. Nej, men hon läxade upp, vad var det, England för att de hade roffat åt sig all AstraZeneca-medicin. Mm. Men England köpte ju den medicinen i augusti. Yep. Då höll ju EU-byråkraterna för fullt på med att fortsätta att testa skiten. Ja. Nu gick det bra, nu gick det igenom. Ja. Det är klart att England köper först. Nu när alla klagar på att nationalismen växer sig så stark. Finns väl ingenting som har varit mer nationalistiskt än den här förbannade, vad heter det, när vi har fest, vad händer, när man alla kör fingrarna i chipspåsen samtidigt.
Ja, fylleslag.
Nej, det är efter några timmar. Rovdrift.
Ja, rovdrift. Ja, 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 ja.
Att alla ska ha på en gång. Alla har ju bara sett till sina egna nationer.
Ja, men samtidigt så EU hamnar ju i ett konstigt läge mot England eftersom här skulle det ju dras i långbänk och det skulle diskuteras och stipuleras och delas upp hit och dit. Då hade ju engelsmännen redan börjat vaccinera. Sen var de ju generösa och gentila nog att erbjuda även Sverige eftersom det här är ett svenskt bolag också. Det är inte bara ett brittiskt bolag. Men Sverige tackade givetvis av solidariska skäl nej till det här erbjudandet. Vi sitter och väntar på van der Leyen att hon pruttar ut sig någonting som vi kan delta och sen kan vi få vår lilla dos och smäll på käften. Sitt hemma, håll käft, sluta käbbla.
Jag tror att vi väntar på vad Merkel säger, för det är väl hon som ligger och drar i trådarna på den här van der Leyen. Och varför då skulle, Astra är då från början då ett svenskt företag, enormt framgångsrikt läkemedelsföretag från Södertälje där, idag kanske mest känt för att man har bröllop med 300 pers, var 170 går i armkrok och hävdar att det här är enligt gängse pandeminormer. Mm. Men alltså, ponera att coronavaccinet var en bil, Hans. Ja. Om jag bokar min bil i augusti som engelsmännen gjorde, det är väl klart att jag får köra ut från bilhallen före alla andra som ska kolla in testresultaten hos krulltotten Robert Collin på Aftonbladets bilsidor om hur bra bilen är.
Jo.
Alltså, jag är EU-medborgare, bla bla bla, både för och mot min vilja i vissa lägen. Mm. Men jag förstår ju att England tog det först. De skrev ju på ett köpavtal på en gång.
Och då,
sen dyker Pfizer upp och säger: hörni, Sverige, vill ni ha 10 miljoner extra doser? Ja, tack. Det går väl bra. Mm. Var det inte AstraZenecas coronavaccin också som inte passar för folk över 65 år? Vilken otur! Det var just dem vi skulle försöka rädda livet på innan vi har massgravar utanför äldreboenden. Ja. Ännu fler.
Sen tror jag så ska vi ju inte vidarebefordra såna halvsanningar som att AstraZeneca-viruset inte skulle vara tillräckligt verksamt. Det finns ju inga sådana studier riktigt ännu.
Nej, men det var ju ändå på SVT-nyheter.
Jo, men du vet, vi hittar på massa skit där också, Jonas. Herregud, vad tror du att det där är för något?
Ja, men vem kan jag lita på då? RFSLs presstalesman, ja. Lars Lerins skilsmätadvokat, Kim Bergstrand, Djurgården fotboll, eller vem kan
du får lita på mig?
Nej, jag litar inte på en käft. Mm. Trust no one, citat Sid Vicious.
Ja.
Kommentera oss inte på Flashback, den tråden har havererat fullständigt.
Jaha, vad är det där? Det är ju rena jävla apernas planet.
Ja, nästan hör du. Mm. Får jag bara säga, vi har fått namnförslag. Vi ska byta namn på den här podden.
Ja.
Nu får du tycka till här i slut.
Ja, men jag har ett par idéer själv.
Ja,
kom. Men när börjar du? Jag måste googla upp mina idéer.
Sanna Andersson, hotmail.com, något sånt där. Hejsan grabbar, er podd kan heta Sista anhalten tycker jag.
Vad är det för elak fan?
Och här är ännu mer.
Är det innan vi får sparken eller?
Parkbänken. Bra namn på en podd. Mm. Oliver, vad säger du om det här då? Gubbgnäll 2.0.
Passar.
Sanningskommissionen. Här är ett mejl ifrån Sture Melander, Sundbyberg. Uppstuds. Alltså vi är uppstudsiga.
Mm.
Vi gör något så märkligt i Sverige så att vi talar fritt ur hjärtat. Det har ingen gjort sedan Kikki Danielsson berättade att hon likt fäbodjäntan ägnar sig åt falukorvsätning hemma i tvättstugan i Bollnäs.
Nej.
Alltså någon som står ärlig. Ärlighet vara längst. Dan Laurin i Gävle. Fortsätt mejla in. Alla som mejlar in namnförslag som tas upp i podden.
Mm.
På mejladressen jonas@rockklassiker.se. Jag använder jobbadressen, fan, det spelar ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll. Och grejen, jag har lite merch.
Vi har ju off-limits toppluvor. Har vi några kvar, Bergman?
Ja, absolut.
Bra. Namnförslag som mejlas in till oss kan få en off-limits toppluva.
Ja. Jag har ju ett förslag här. Det är ett namn som inte används så mycket längre. Det är RFSLs gamla den här guideboken över hur man hittar hur män hittar småpojkar i uländer. Och den heter Spartacus. Vi skulle kunna ta det namnet, för det är ju ledigt nu. För de har ju lagt ner den där skriften, det funkar ju tydligen inte.
Okej, okay. Spartacus. Mm. Det är ett bra... slavar som plötsligt blir fria och till slut med en 70 000 man stark här faktiskt hotar Rom.
Ja.
Den är bra.
Är det vi?
Ja, och dessutom, han korsfäster ju på slutet Spartacus.
Ja, men det låter ju inget vidare. Kan vi hoppa över den delen?
Får göra det, ja. Absolut. Off-limits börjar närma sig sitt slut. Ridån har fallit och i studion Oliver Bergman, producent, Hans Wiklund och Jonas Nilsson, kända ifrån ökända, the infamous, från morgonprogrammet Morgonrock i Rockklassiker från 5.30 till 9 varje morgon.
Mm.
Stöd oss, sprid oss och använd gärna tyngdtäcke. Har du sett att de rear ut tyngdtäcken överallt förresten?
Nej, vad säger du?
Jag trodde aldrig att ett tyngdtäcke kunde göra så stor skillnad. Finns att köpa billigt nu. Aha. Tyngdtäcke och off-limits har använts inom den svenska psykvården sedan tidigt 1990-tal. Tack för den här veckan och tack för att du står ut på riktigt. Vi går från klarhet till klarhet. Fråga Kim Bergstrand.